Han la just ut en bild på Instagram som jag har hittat ett väldigt fint vin. Okay. Och sen var det en enorm kuk bredvid. Och så tänkte jag, jag måste gå och visa den här för folk. Då var den borta.
Ja, det går nog inte.
Nej. Men det var väldigt många såna här gilla grejer på den. Men den försvann fort.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här på den har vi ju en VIP-hylla, en exklusiv inledning som inte hörs i radio. Jag tänkte prata om ett personligt dilemma från en av panelisterna. Efter det så fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemma som du skickar in till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små problem, vi byter tag i allt. Dagens panel idag, det är tre vårvackra nunor här. Vi har Robert Aschberg, vi har Josefin Crafoord, Peter Magnusson. Vilken grupp selfie.
Ja.
Och Rob, vem är det, Robert? Du är brun som bara den. Ja, det är det, lite mer än vårsolen.
Ja, åtminstone raggarbränna.
Ja. Var har du varit?
Jag har varit i Nepal i 10 dagar. Där var det strålande sol.
Ja. Semester?
Nej, inte alls. Jag jobbar ganska mycket faktiskt. Det var ett gäng där med Filip Berg, Mia Parnevik, Renata Chlumska och Sanna Lundell. Vi gjorde filmade tv-program som ska gå i TV3 i höst om SOS Barnbyars verksamhet som var imponerande.
Okej, okay, första gången i Nepal eller?
Ja, ja, jag har inte varit där.
Mm, klar magen och allting?
Ja, hyfsat. Det var väl någon antydan till sprutlackering några gånger. Men, men bara egentligen en antydan.
Ja, Nepal brukar ju vara ett tufft ställe för just många.
Det kan vara det.
Det kan vara det. Det är just nu så håller du på med Aftonbladet morgon live en dag i veckan.
Ja.
Och sen har du 200 sekunder som är ett samhällsprogram på Via Free. Vad är det för
något? Ja, Via Free är ju MTG TVs alla deras kanaler. Det är ju inte, finns ju inte tv-kanaler längre, det är ju mediahus och sådär. Mm. Det är deras play-grej liksom, där man kan titta på program som man har missat på vanliga linjära tv.
Okej. Och sen är du ju legendarisk tv-personlighet och journalist. Det vet väl alla som inte legat under den grottan de senaste 50 åren. Josefin Crafoord, välkommen hit.
Tack.
Har du något
tack.
Nytt att komma med från din podd här ihop med Josefin? Ni hade någon ny grej på tre saker, va?
Ja, just det. Precis. Ja. Nej, det rullar på. Känns bra. Nu så jag försöker tänka. Ja, nu gästar ju denna lilla goding Axel Kylström som han heter. Så vill man lyssna på det tycker jag man ska gå in och lyssna. Och man vill ha lite tips så, kring relationer.
Har du varit i Nepal annars?
Aldrig varit. Jag vill ju åka överallt.
Är det något som drar?
Ja, faktiskt. Mm. Jag vill åka till såna här svåra ställen. Och ju mer Robban pratar om sprutlackering desto mer sugen blir jag på något sätt. Det känns också alltid bra.
Det känns att du behöver rensa, gå igenom en.
Nej, men tvärtom så brukar inte jag bli magsjuk och då kan jag alltid skryta med det när jag kommer hem.
Nej, det är lätt att säga när man inte har varit i Nepal. Peter Magnusson, välkommen hit.
Tackar.
Populär i sommaren med släkten just nu. Det går väl ganska bra, har jag läst på tittarsiffrorna, Kanal 5.
Ja, det går jättebra. Mm. Så det är roligt.
Fler säsonger, vänta, eller?
Ja, det är inget, allt annat skulle. Ja, men det hoppas jag verkligen.
Allt annat skulle förvåna. Tänkte du säga.
Ja, jag tänkte välja ben där om jag ska köra en ödmjukhet. Ja, nej, men det får vi se, men det hoppas och tror jag.
Hör ni det, Kanal 5, när ni lyssnar? Allt annat skulle förvåna Peter om ni inte beställer en ny säsong av sommaren med släkten. Ni är inte här för att prata om er egen förträfflighet utan ni är här för att lösa lyssnarnas dilemma. Men först vill jag höra era personliga dilemma. Jag vet att Robban har ett.
Ja, det är ju egentligen ett ganska vardagligt och enkelt problem. Jag är ju ganska förkyld just nu.
Mm.
Och då kommer man in här och säger, men pass upp, ta mig inte i hand för jag är förkyld. Så sitter jag och pillar i nötskålen här. Men i alla fall, dilemmat är det följande. Mm. Då säger folk när man kommer till jobbet, men ska inte du vara hemma och vila? Nej, det blir man ju inte bättre av.
Nej.
Men frågan är, ska man gå till jobbet och smitta andra? Ska man jobba undan och göra det man bör göra? Det där är ju ett dilemma som drabbar de flesta människor någon gång.
Mm.
Eller flera gånger kanske till och med. Varje år.
Jag känner så att om arbetsgivaren säger så här, men stanna hemma, då vill vi inte att du smittar någon annan på jobbet. Så det är också ett tecken på att man är inte så viktig på jobbet.
Ja, nu är det, inte det är inte arbetsgivaren utan det är kollegor som säger det. Kanske sådana latoxar som inte som anser att man ska stanna hemma bara för att man har fått en fluga i ögat. Eller
men jag tycker att det är intressant därför att folk som är förkylda och ändå går till jobbet, de brukar ju ofta klappa sig själva lite grann på axeln och det är lite så här man koketterar med att man går med sen alltid till jobbet. Samtidigt som man snarare skulle kunna vända på det så här, du är djupt omoralisk som går till jobbet.
Kan man göra? Det är ju en del av detta dilemma.
Ja.
Jag tycker man borde
djupt omoralisk.
Vad sa du?
Tycker du att man är djupt omoralisk?
Nej, men man skulle kunna vända på det. Mm. Jag försöker bara problematisera det här. Ja. Nej, men djupt omoralisk. Men det skulle kunna vara, det är väl det som Robban far efter här.
Det tror jag också. Ja. Ja, Jussan.
Jo, men man kan väl ta efter, är det japanerna som har så här munskydd? Alltså att man tar ansvar om man är sjuk. Det tycker jag skulle vara bra. Lite mer handsprit, lite mera munskydd, så tror jag att man helt enkelt, folk skulle inte vara lika sjuka.
Men för, det beror ju också på lite vilken bransch man jobbar i, vad man gör. Jag och vi här är ju någon form av frilansare på något sätt. De flesta är det, man jobbar inom media, underhållning och sådär. Och då är det liksom inte så, är man hemma då får du noll kronor.
Jag jobbar alltid idag, jag vill inte smitta datorn med virus.
Nej, precis. I andra sammanhang, om man är fast i allt, så ser det lite annorlunda. Så det beror också lite på, va? Det kan vara så enkelt att man är helt enkelt tvungen att jobba. Hur illa den ser ut, för att annars kommer ingen deg.
Men blir man bättre om man är hemma? Alltså om man har ett fysiskt ansträngande jobb ska man nog inte ge fan i det när man är förkyld, säger alla.
Fast om man jobbar med rösten också som vi gör, då blir man ju faktiskt bättre om man är hemma och håller käften.
Eller så blir den lite mer whiskysprucken och intressant.
Sen är det inte klassiken också att om man har feber så blir det lite självklart att stanna hemma. Men om man inte har feber, lite snuvig.
Man kan ju ta mediciner.
Ja.
Det har jag gjort idag.
Du har gjort det, så du trycker ner febern allt enkelt.
Ja visst, det tycker jag är väldigt praktiskt. Det är inget skönt att ha feber.
Nej, det är vidrigt.
Men då tyckte du att det var väldigt viktigt att komma hit. Det var fint.
Ja, nej, men jag har lovat en grej och jag tycker att man ska stå för sitt ord.
Nej, tycker jag med.
Eller djupt omoraliskt så att jag smittar er alla. Ja. Så nästa program, det kommer inte...
Vi kommer inte att kunna göra det. Men haltar inte det resonemanget lite grann? För är det inte så att man smittar innan sjukdomen har brutit ut mycket mer?
Ja, men och då vet man liksom ingen. Hade han suttit här i hallen där vi sågs med ett sånt där munskydd, då hade jag ju tyckt det var lite coolt.
Ja, det låter konstigt i radio när man skulle ha det på något sånt här.
Ja, men det är radio, men nu sitter vi ju vid våra mickar. Men han skulle ju ändå framhålla.
Jag har tagit på mig munskydd nu. Men jag är inte säker på att de där jävla munskydden hjälper. Jag tror att det möjligen har en placeboeffekt.
Ja, det är möjligt också. Jag tror en japansk pryl.
Jag tror det hjälper. Alltså du skulle kunna starta en sån trend.
Ja, det kommer jag inte göra.
Vad synd.
Känns som att du har fått någorlunda svar på ditt bryderi.
Nej, vi har väl ältat det lite grann. Men något slutgiltigt svar tror jag inte vi kan komma fram
till. Nej, men jag skulle säga att det är en avvägningsfråga. Beroende på hur viktigt det är du ska göra. Hur viktig du är. Hur viktig du själv bedömer dig vara.
Man anser ju själv alltid att man är extremt viktig. Det är
oumbärlig såklart.
Om inte jag kommer så stannar världen.
Okej, Jussan, du har också ett problem.
Ja, ett litet sånt som jag bara vill kasta upp. Jag ska försöka fatta mig kort. Jag lärde känna en tjej ganska nyligen. Så vi är inte super tajta, men det är en underbar tjej. Hon är rolig, härlig. Vi lärde känna varandra på en resa. Så att det var sådär, vi fann varandra. Och sen så åker man hem och så bor hon i en annan stad. Och så har vi hört sporadiskt. Och som jag förstår så är det är massa jidder där borta hos henne som gör att hon nu har hamnat i en rättslig process. Och hon vill att jag ska komma på den här rättegången. Och jag känner liksom att helt plötsligt blev jag insyltad i någonting där jag inte riktigt vet vad jag ska säga. För hon pratar ju såklart om sitt och varför.
Ska du vittna?
Nej.
Ska du vara karaktärsvittna?
Nej, absolut.
Eller ska
jag
vara stöd i bänkraden?
Hon vill känna sig tryggare med du där.
Ja, precis. Jag tror hon bara vill att jag ska vara på plats. Och det är ju så här, återigen, det är inte bästa kompisen. Då hade man ju ställt upp whatsoever. Nu är det en tjej som jag kanske inte känner på djupet jättebra. Jag vet inte riktigt vad den här rättsliga grejen handlar om, vad det går ut på. Samtidigt vill man vara en schysst kompis som skriver till mig, kan inte du komma? Jag litar inte på någon.
Är det hon som är ställd inför rätta eller är det någon annan?
Det är två personer som har ställt varann inför rätta, verkar det som. Ja, lite rörigt, lite så här familjeröra om vi säger så.
Mm.
Och jag bara, här vet inte jag riktigt. Ska man då vara schysst och okej, jag kommer? Eller borde jag bara så här...
Och du tror att om du inte kommer så signalerar du att du inte riktigt litar på hennes version, eller?
Jag tycker nog fan att det beror lite grann på vad rubriceringen är. Alltså vad handlar tvisten om?
Ja.
Går det att säga utan att skada...
Om jag säger så här, det handlar om familj och barn.
Ah, ja, det är vårdnaden, den klassiska gamla vårdnadstvisten.
Mm. Den... Typ så.
Har du bestämt det utan att säga vad?
Det är svårt utan att veta. Alltså, fallet är så, det är så speciellt. Alltså, jag förstår att du kan inte berätta. Liksom, men det är svårt.
Alltså,
utan
det är inte så här.
Generellt.
Jag kommer ju inte hamna i någon knipa på grund av det här. Det är bara det att för mig känns det lite...
Du vill inte gegga ner dig
det känns lite obekvämt. Och så plötsligt är man där. Och så kanske det är en massa familjemedlemmar som jag aldrig har träffat. Och så ska man ta parti plötsligt. Och så blir man en... skurk fast man inte förstår jag vill,
ja, men då, men förlåt om det är så att du känner så här, jag vill liksom inte jag vill inte ta parti här för jag känner inte jag kan inte båda sidors version
jag
och så
tycker
vidare.
Om den här tjejen som jag träffar på resa punkt.
Ja, och då om du frågar mig så tycker jag att du med heder kan säga så här, vet du vad, tack eller inte tack men kul att du frågar men jag tror att jag inte riktigt känner att det är min plats att jag har någon plats i den här tvisten.
Å andra sidan du kommer inte tillåtas att så att säga officiellt ta ställning under pågående förhandling. Nej, då kommer du bli utkörd.
Ja, men jag vill inte. Nej, men jag vill
men
inte
bara om hon sitter där, om Josefin sitter där så tar hon ju någon slags
det är någon slags moralisk stöd.
Liksom. Ja, just det.
Men jag måste säga, jag tror att det här är en sån genusgrej på något sätt. För det här hamnar kvinnor i hela tiden. Jag upplever att tjejer oftare hamnar i såna här små kompis lojalitets konfliktgrejer. Jag tror det här skulle nästan aldrig hända en man. Eller inte på samma sätt.
Men det kanske är så. Jag har ingen aning.
Håller du med om det, Robert?
Ja, jag håller nog med om det. Jag tror att grabbar, det får vara något mycket allvarligt om man ska med sina polare.
Ja, som kille skulle man
inte... strid om några ungar bara. Ja.
Exakt.
Ja, men killar kan få lite mer sådär. Det där gegget får du sköta själv.
Ja, nu generaliserar jag.
Man kanske inte som snubbe kanske man inte ens skulle fråga en polare. Såhär, schyssta, kan du dyka upp? Alltså, man kanske inte gör
det. Jag skulle kanske kunna... Jag gör nog inte det som... Kanske man borde göra ibland, men framförallt inte till en ganska ny bekant hade jag inte gjort det.
Nej. Det kom lite hastigt på skulle jag säga. Jag skulle nog avråda.
Okej, okay, ja, men då känner jag att ni båda är lite på samma. Vad skönt, tack. Ja,
du ska helt enkelt avråda om du går på robot och...
Vänligt men bestämt.
Ja, jag ska inte avråda, men jag har blivit avråd.
Ja, just det.
Säg det, tack för förtroendet, men jag har blivit avråd.
Tack så jättemycket. Nu fortsätter programmet med inskickade dilemma från lyssnarna. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Camilla. Jag och min man bråkar ofta om vad vi ska göra med våra barns godisätande. Barnen är 5 och 7 år gamla. Han har gått med på att dra ner på lördagsgodiset mot att det ska få vara fritt frosseri så fort det är kalas. Men sedan vi införde den här regeln så är det väldigt ofta kalas. Så fort någon fyller år eller om det är någon högtid så förvandlas vårt hus närmast till någon slags kall- och chokladfabrik. Jag skäms när andra föräldrar kommer över och ser den kommande överdoseringen av socker. Min man tycker att jag överreagerar när jag oroar mig för barnens hälsa och det slutar med att han blir den sköna föräldern som låter barnen äta hur mycket de vill. Vad ska jag göra? Undrar Camilla. Vad säger Josefin?
Jag säger en sak som jag själv gjorde när jag var liten och som båda mina barn också har varit med på, och det är godislöfte. Så jäkla bra. De får en slant om de inte äter godis på ett år. Och en godisfrukost. En gång om året.
Det måste vara en rätt stor slant för att gå ett helt år, väl?
Ja, men du vet, små barn, de tycker att en halvstor slant är jättestor. Så att det är skitbra.
Hur mycket var det?
Nej, men en tusing är väl lagom.
Oj, en tusing? Till femåring eller treåring?
Nej, men ta det lugnt. Alltså, till treåring vet du. Det skulle nog inte funka. Men 5-6 från den åldern. Så,
1000 spänn till 5-6-åring.
Storfinans i
de
åldrarna.
Man kan väl börja på 800 då. Och så andra året höjer man till 1000. Det där kan man ju diskutera fram. Men det det är faktiskt en jäkla bra grej. Man slipper godiset.
Men är det värt det? Unga vill ju ha godis.
Men fatta alltså hur mycket godis man köper till en unge genom året.
Man tjänar på det där. Alltså.
Ja, det gör man. Du tjänar på det, plus att barnen får inte kanske lika mycket hål i tänderna, och så blir det jättekul med den här godisfrukosten då som man satsar på. Då kommer man in med en bricka så här på sängen och kanske sjunger lite någon påhittad sång och så.
Okay.
Hela brickan full med godis. Jättekul. Och pengar. Alltså. Ja, alltså det är viktigt med pengarna. Jag brukar pengarna på dem.
Men Jossa, nu är du inte, och ni andra, nu är du inte överens där. Alltså pappan som vill låta barnen få sig godis.
Ja, men jag säger så här, var inte rädd för att vara den trista föräldern. För att det måste någon våga vara. Och att det där, för det är ett problem i samhället idag.
Med socker.
Jag tycker det, ja, men socker, men också det här med att föräldrarna, att så här, nervösa föräldrar som är måna om att om kärleken till barnen och inbillar sig att det går genom att kortsiktigt jaka deras behov. Det är fel. Du måste, alltså barnet kommer inte tycka mindre om det långsiktigt för att du nekar dem. Det de också har förstått någonstans är en produkt som man ska äta begränsat av. Gud, jag formulerar mig konstigt.
Ja, det är konstiga tystnader. Du vill ha ett glas vatten?
Nej, jag tänker lite konstigt idag. Men vad jag menar är att, alltså, ja, de är inte överens där, och det är väl alltid ett problem, men ibland kan det ju vara så att föräldrar tycker olika, och en är generösare än en annan i sånt här fall. Det kanske inte är så farligt.
Men kan du tänka dig nolltolerans då? Med ungarna?
Ja,
Med din dotter.
Ja, precis. Nolltolerans. Nej, men jag tror inte på nolltolerans. Men jag tror att man ska vara restriktiv.
Robert, du har mycket
jag barn. Tror att man ska gå på den linje som jag är övertygad att de allra flesta har. En dag i veckan, begränsade mängder godis. Mm. Då blir det inget snack med andra unga på dagis, i skola och så vidare. Och sen så kan vi som är mor- och farföräldrar, jag har barnbarn. Vi kan ge dem i smyg.
Ja, men
det är faktiskt den generationens privilegier.
Fast det vet ju alla också att mor- och farföräldrar ger barn äckligt godis.
Ja, det är sådana här påskäggen i marsipan.
Marmelad, kul.
Nej. Jag vet exakt vad de vill ha.
Vad vill de ha då?
Ja, det är olika. Men det är så konstiga jävla sorter. Och det variera lite grann i tiden.
Men jag tänkte, du sa ju Josefin om att ha godisstopp ett år. Det hade jag. Jag fick det när jag var 10 och sånt där. Mm. Jag tror jag var 8-10 år. Och då skulle jag få 500 spänn, tror jag. Mm-hmm. Nej, det skulle jag inte få. Jag skulle få en at driver. Det var den här i Star Wars, va? Den här som går som en hund.
Ah, ja,
den var, det var okay. Det dyraste man kunde ha inom Star Wars-världen.
Ja, den kostar nog mer än 500, tror jag.
Ja, men då kostar den det.
Okay.
Men, i dagens värde är det.
I dagens värde är det 95 000 antagligen. Men jag grejade det ju inte.
Nej.
Så att efter en tid så och mina föräldrar var säkert mesiga. Så att jag fick ju den där ändå.
Jag tycker inte det får bli för laddat med godis heller. Det är lite så här hysteri kring det. Jag tycker inte man ska använda godis och så som muta.
Nej, det känns inget.
Jag tycker liksom lite socker. Så men farligt är det.
Det finns en grej. Ungar är som hundar i det avseendet. Att de gillar rutiner. Och vet de att det är en speciell dag, de kommer finnas i det och de kommer gilla det.
Okej, Robert är gammeldags på det sättet. Lördagsgodis till exempel.
Ja, eller fredag eller måndag eller hur fan man vill ha.
Men han får ge när som helst för att han är,
det är
morfar eller
exakt,
farfar.
Ja. Exakt.
Och Jossan tycker att det finns lite överdrivet med hysterin med att inte ge barn godis.
Ja, jag tycker godislöft är en kul grej, men då måste det ändå finnas alltså bullar och glass och sånt måste man ju äta.
Och Peter har faktiskt egen erfarenhet. Han var utan godis ett helt år.
Ja, det var ett trauma. Dåligt,
tack så mycket.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vill du skriva in hit så gör du det på dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi ändrar ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa dilemma då, ska vi se. Det är från Mohammed. Hans chef sprider odör på jobbet. Men vägrar att ändra sitt beteende.
Men vad... Står du mer i brevet?
Nej, det kommer. Ja,
för nu blir man ju jävligt nyfiken.
Ja, det blir jag också. Var det igenkänningsskratten?
Nej, jag undrar. Vänta nu, man ser ju, det är grafisk fantasi här. På något vis, fast det är lukter det handlar om.
Ja.
Från vilka kroppsöppningar kommer de här odörerna?
Nu pignar Robert till. Ja. Det kan bli spännande. Vi ska se om det är vilka kroppsöppningar det är eller om det är någonting annat rent av. Hejsan dilemmapanelen. Min chef tar alltid med sig mat till våra möten. Det är ju ingen fara om man tar med en sallad, men hans mat luktar. Han är en träningskille som räknar kalorier och protein, och hans matlådor består mest av tonfisk, makrill och ägg. Jag har försökt säga att vi kanske inte behöver äta på våra möten, men han menar på att det är effektivt och uppmuntrar folk att göra som honom. När jag försiktigt har försökt påpeka att det luktar lite, så pikar han bara mig och säger att jag kanske skulle må bra av att äta sån mat jag också. Han är ju min chef. Måste jag kanske ändå stå ut med att det luktar skit på våra möten, skriver Mohammed. Inga kroppsöppningar, Robert Aschberg.
Nej, det var mindre dramatiskt.
Är du besviken?
Nej, inte ett dugg. Det hade också kunnat vara svett. Eller, ja, alltså, jag kan tänka mig att det är lite makrill, det tycker jag inte låter så farligt. Men jag har ett enkelt förslag, men jag vill höra vad de andra säger.
Ja, okay. Du lämnar över. Peter Magnus, vad säger du?
Nej, jag tycker att
det här är ett problem, tycker jag.
Ja, jag förstår dem. Jag tycker inte det är så fräscht, och jag tycker det är lite respektlöst att sitta och käka starkt luktande mat på ett möte. Det skulle störa mig också. Och jag tycker att den här chefen ska beakta hans önskemål. Om den här chefen hur ändå inte gör det.
Så, Douglas Håge.
Så kan det ju vara så. Och om han säger så här kommer det vara. Ja, då är han i en situation då han får antingen acceptera eller byta jobb. Mm. Så är det. För ibland är det ju så i livet att man måste acceptera vissa saker.
Men ska han riskera sitt jobb och klaga på chefen för makrill?
Ja, det beror på. Det har han ju redan gjort. Han har ju sagt, han skriver att han har påtalat det här, men han får inget gehör. Så att ta en sittning till och titta allvarligt på det och säga jag stör mig verkligen på det här. Och om man fortfarande inte får gehör, så får han väl acceptera det då. Eller titta sig om.
Eller köpa lite ballerina gex och säga sån är jag.
Ja.
Vad säger Josefin Crafoord?
Nej, alltså det här stör mig något otroligt mycket. Jag är jättekänslig för dofter, och jag tycker det är riktigt äckligt när folk äter såna här äckliga sundhetsluncher som bara stinker kattmat. Mm, för det är det det gör. Och jag tycker ju definitivt att om inte den där chefen lägger av, då är det ju bara för honom att ta med sig något riktigt illa luktande som ändå kanske går att äta till nästa möte. Ja.
Lök som man har skalat och lagt i kylen utan gladpack över. Det luktar fruktansvärt.
Ja, men varför inte? Tips. Ett jättebra förslag. Men alltså för det är inte okej alltså. Och det luktar alltid så äckligt just när det är någon annans. Mm. Det är som när du sitter på bio och någon bredvid sitter och smaskar i sig en hamburgare. Det förstör ju hela filmen.
Ja,
Doft är alltid relaterat till liksom vad man kopplar det till också.
Alltså det hämndalternativet är ju en grej här. Alltså man kan ju ta med någon sån här, någon väldigt, väldigt gammal ost sån här, som nästan kryper över bordet.
Och jag vet också vad han kan ta med. De här köttbullarna som man öppnar mamma skans.
Ja,
det luktar
prutt. Ja, det gör det. Det gör det verkligen. Kan han öppna den precis när han tar sin
mackrill? Han kan ju köra det, men det kan ju bli, det är risken är att man trappar upp det. Och att det blir ett någon slags matkrig. Ett stankkrig.
Stankkampen.
Det enklaste varianten är att bara ta med en klädnypa, sätta för näsan under mötena och sen så har den.
Ja, den är bra.
Lite man passivt.
Är bröstfickan, är passivt.
Är det bara jag som känner det? Att folk som äter så här väldigt nyttigt och har lagat mat själva med någon slags kikärtsröra som man haft i ugnen och sen i kylen 3 dagar, att de gör det lite demonstrativt. För att visa, kan att de står på tåget sådär och bara att de är nyttiga med havd låda.
Fast jag
bara
tycker,
för att visa hur nyttiga de är.
Han är ju någon träningsgubbe, då ska han bara äta protein, ägg och tonfisk. Och
det är en demonstration med han gör.
Ja, det är det ju. Det är samma som att stå och flexa musklerna på något vis.
Fast det är ju ganska osexigt med folk som äter sånt. Alltså det gör ju inte att personen blir mer attraktiv.
Men resultatet sen, Jossan, då pignar du till.
Men det här Nu är det väl inte så att den här killen stöter på Mohammed, utan det här är väl snarare pittmätning i så fall.
Jag tycker
via makrill och ägg.
Jag tycker klädnypan är bra. Alternativt bara hålla för så här och ta mötet så här.
Ja, men det får ju vara en sån näsklämma då, en sån där som är utformad för näsan.
Som simmarna har.
Ja, det finns ju en sån måste det vara då.
Bekväma, fina, praktiskt.
En klädnypa, det gör ont alltså.
Konstsimmarna har ju såna för att inte få in det. Köp en sån.
Enkelt. Enkelt.
Demonstrera helt enkelt att du tycker inte detta är okej, Mohammed. Här är ett brev från Kent. Hejsan, dilemmapanelen. Jag är i 40-årsåldern och träffat en underbar och självständig kvinna. Nu har vi varit särbos i drygt ett år. Jag känner mig redo att flytta ihop. Problemet är att hon bor i ett litet hus som hon inte vill lämna. Men huset är för litet för att jag och mina barn ska kunna flytta in. Vi skulle få plats i min lägenhet, men hon vill absolut inte bo i lägenhet, säger hon. Första året vi var ihop hade vi bra sex och hon tog ofta initiativet. Men efter att jag föreslog att vi skulle flytta ihop var det som att hennes sexlust bara försvann. Puff! Vi har bara haft sex 2 gånger senaste halvåret. För 3 månader sedan tog jag upp sexproblemet och hon sa att lusten kommer att komma tillbaka om jag inte pressar henne gällande vårt gemensamma liv. Jag tjatar inte om det här, men hon känner min underliggande önskan. Jag har försökt backa och låta henne vara drivande, men ingenting händer. Måste jag släppa henne helt och hoppas på att hon kommer tillbaka när hon är redo? Eller vad ska jag göra? Peter Magnusson?
Ja, det är precis vad han måste göra. Jag kan känna igen mig i hennes situation framförallt. Ibland vill man inte och då ska man inte pressa. Det där får komma när det kommer. Det går inte att... Du vet, man kan inte tvinga en blomma att slå ut. Det är bara tiden.
Oj, 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 oj. Aj, jag fick gåsor, Peter. Ja. Har du googlat fram det där?
Ja. Det är bara solen
Funny
och
proverbs.
Tiden som kan hjälpa till med det. Det där låser sig direkt, va? Mm. Om han trycker på så kommer det bara sluta sig.
Men du har varit i hennes situation som inte är sugen på sex helt enkelt.
Har vi inte alla det?
Jo, det har vi såklart. Ja. Men frågorna kommer ju överhopa, så någonstans så vet man ju någonstans svaret. Väl. Eller att man har slutat tända på.
Ja, men nej, men så behöver det inte vara så. Ah, okay. Det kan man tro. Det behöver faktiskt inte vara så.
Men det kan.
Det kan vara så. Det kan vara så enkelt att det är tack och godnatt och dörren är stängd och låst och släckt och larmad. Men det kan också vara så enkelt att hon är i en period nu och inte lyckats suga i sig B-vitaminerna från vårsolen. Men det kan hända saker sen när skörden gror, så att säga.
Mycket poetiska
omskrivningar. Josefin,
tåget kör in i tunneln snart.
Jag tycker
verkligen
jag förstår inte vad han ska bo med henne för. Jag fattar inte grejen. Jag tycker det känns så old school med det där att bo ihop bara för att man är ihop. Det känns mossigt och förlegat och 50-tal. Bort med det. Han kan väl bo i sin lägenhet med sina barn. Och hon kan bo i sitt hus. Och så ser de och ses och har kvalitetstid ihop. Och sen allt det där andra tråket vardagliga, det sköter man var en för sig.
Det är Kent som ska ta den här steget tillbaka. Helt enkelt.
Ja, han ska förstå att det är det som gör kryddan.
Mm. De hade bra sexliv, det framgår av inlagan.
När de var isär.
Ja, när de var isär. Hon bor i ett trångt hus. Sälj lägenheten. Och bygga ut huset.
Nej.
Jo, det är skitenkelt.
Nej, det är det inte.
Det är skitenkelt.
Att bygga ut ett hus.
Hon kommer. Nej, det är inte helt enkelt. Men om killen vill göka. Den här killen vill göka oavbrutet. Då får han väl ta sig det besväret.
Nej, jag tror inte hon kommer digga det alltså. Jag tror hon gillar sitt lilla hus och hon gillar sitt liv som det är. Hon gillar att ha honom på den distansen. Och jag kan verkligen fatta den grejen.
Ni tror att det bara är det handlar om. Hon vill vara serbo och ha sex. Kanske apropå godis och ungar.
Lite
och
lördagar.
Hon vill ha lördagssex.
Nej, men man kan väl ha sex jätteofta ändå, men man behöver väl inte bo under samma tak.
Ja, men det är lite opraktiskt om man inte snackar om telefonsex då eller något.
Ja, men fast det
är Skype också.
Bo under samma tak, det är en annan fråga. Det kanske inte passar alla då, men om han vill ju det.
Ja, han vill det. Ja, ja. Men vad då kommer han ge?
Frågan är om hon
steker han det annars? Alltså skiter han i henne om han inte får bo?
Han kan få ha föreställningar om att det är dåligt att de är särbo, att det inte är på riktigt när de är särbo.
Ja, det kan
jag
det vara.
Jag tror det.
Och missar då det här poängen att det är då andan faller på lite extra mycket för att avståndet i sig skapar ett...
Du svalde nästan ett ordspråk där. jag vet inte, det var något med blommor och knoppar och frön som...
Nej, men det måste få rinna till.
Ja, ja precis. Avstånd förhöjer.
Gud vad äckligt.
Ja. Ja, det var ju väldigt grafiskt.
Avstånd förhöjer, motstånd förnöjer.
Då talar jag inte om flytningar.
Alltså Robert,
tack för det.
Snälla.
Alltså du... Kan du inte se sälja några allegorier till Aspberg. Ja.
Det är mycket poetiska omskrivningar här idag.
Ja, okej. Okay. Var inte så rädd för att bo särbo, tycker Jossan och Peter, medan Robert tycker att du ska ta, hjälpa till att bygga ut huset. Och vill du nu så mycket göka helt enkelt, så får du ta det där besväret. Det är inte så svårt som man tror att bygga ut ett hus.
Nej. Okay.
Faktiskt. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Du pratar om sex och lördagsgodis och kom fram till att det är faktiskt samma sak ibland. Ja. Ja. Rent av.
Smakar lite annorlunda bara.
Verkligen. Robert Aschberg här idag, välkommen. Som lite rakt på saker, Peter Magnusson lindar indis på fina poetiska ordspråk här. Vi tycker det är vackert och Jossan är så nöjd.
Jag är lite. Jag är lite chockad dock, jag trodde det skulle vara tvärtom.
Jaha.
Ja. Så att det,
varför trodde du det?
Ja, jag vet inte, jag trodde Magnusson var lite mer så här, outspoken. Och
okay. Robert var mer en poet.
Mm, precis, jag har alltid satt hans poetiska sida. Okay. Mm.
Hörrni, jag tycker det går bra.
Ja,
har jag sagt det?
Det tycker jag.
Skriv in hit, vet jag. Vi behöver dina brev. Det är vårt bränsle. Skriv till dilemma@mixmegapol.se och vi ändrar ditt namn så att du kan vara anonym. Julio, som då heter någonting annat, har mejlat oss. Han funderar på att kräva tillbaka pengar som hans sambo har skänkt bort till en man i kris. Hejsan, Dilemma-panelen, det är Julio. Jag och min flickvän håller på att bygga om köket och skulle sälja en kyl och en frys över internet för 3000 kronor. Min sambo skulle ta hand om försäljningen. När jag kom hem så var kyl och frys borta, men hon hade inte kunnat ta emot pengarna. Hon berättade att hon tyckte så synd om mannen som kom över. Han hade berättat att deras son nyligen hade blivit rullstolsburen och att han var tvungen att renovera om hela hemmet och göra det handikappanpassat. Min sambo började snyfta när hon berättade om det och sa att hon inte kunde ta emot hans pengar. Det är förstås fint av henne, men vi håller ju också på att renovera och vänder på varenda krona för att få det att gå ihop. Kan jag ringa upp den här mannen och be om pengarna? I alla fall, undrar Julio. Vad säger Jossan?
Shit, den är lite svår alltså. Ja. Jag får ju en känsla av, och det här, det är så hemskt att jag tänker så, att hon har blivit lurad. Det är min första tanke. Att den här mannen har kommit dit och dragit en vals.
För 3000 spänn?
Ja. Varför tänker jag så?
Ja, det
är så typiskt mig, så här misstänksam. Kanske åka dit och spionera, kika in genom fönstret om det går och bara, är det någon rullstolsbunden där inne? Mm. Nej, den är svår. Å andra sidan, om detta är caset, att det är sant, det är på riktigt och så, då är det nog bara, okej då, skitsamma. Alltså, man kan ju inte hålla på och kräva tillbaka pengarna. I så fall måste man kolla upp fakta att han har lurats, vilket jag tror att han har gjort.
Okej, okay. Om man inte hade lurats, då tycker du inte det är aktuellt att kräva tillbaka pengar?
Nej, för att det var ju hon som stod där. Mm. Och hade han varit med så hade han kanske kunnat säga nej, men vi ska ha våra 3000 i alla fall.
Hon blev drabbad och kände
empati. Hon blev drabbad och hon blev svag i det läget. Så.
Robert Aschberg, vad säger du?
Det här är mycket enkelt. Mm. Om det är en blåsning, han har lurat, så kommer de aldrig få tillbaka pengarna om han ringer ändå.
Nej.
Och är det sant så har hon gjort en god gärning och då får han möjligen läxa upp sin fru. Om han inte anser att man kan göra goda gärningar.
Finns
så att han ska ge fan i att ringa.
Mm.
Hur man än vänder sig.
Men tycker du att han ska läxa upp sin fru?
Nej, det får han ju välja att göra själv. Jag råder. Men om han nu är förbannad på det här och snål på de här 3000 kronorna. Vilket man kan vara om man ska skrapa och vända på kronan för att renovera själv. Samtidigt så är det så att frun är väl en vuxen människa, hoppas jag, hon kan befatta egna beslut.
Finns det en argumentation för det, Robert? Finns det en argumentation för att kräva tillbaka pengarna i det här fallet, även om det är sant allting?
Ja, men det kan man ju möjligtvis tycka att hon kanske inte har rätt att ge bort deras gemensamma ägodelar. Oavsett anledning så måste ju han, kan man ju tänka sig att han måste få ett säg i det. Och det kan ju han ta en diskussion med henne om. Mm. Däremot det här med huruvida den här mannen som köpte det, om han eller som fick det gratis, om han ljög eller inte, det kommer vi nog inte få veta.
Men det är som Robert säger, det är ju en lose-lose situation.
Men plus att även om det finns en sannolikhet att få tillbaka, så glöm det bara. Det är förverkat. Tänk att han lurades nog inte. Tänk osyniskt. Han lurades nog inte. Gjorde han det, var tråkigt för den personen som tvingas gå och ljuga något så, på ett så otäckt sätt för att få pengar. Det där kommer bara drabba honom.
Ja, finns det inte något otäckt beräknande i den här mannen då, som står där värsta snyfthistorien bara
om
för att
den liksom, inte är sann?
Om den inte är sann.
Jo, men även om det är sant menar jag. Alltså det är lite tiggeri över det, är det
ja,
inte det?
Ja, det är det.
Alltså att man det, drar det är en snyfthistoria
för 3000. Tiggeri är människans vackraste sida, men tiggeri på olika sätt ser vi om oss dagligen och vi ägnar oss åt det till mans på något sätt ibland. Mm. Även om man har pengar.
Men om man har någon slags rakrygghet alltså på något sätt, kan man inte tänka sig då att man kollar på det som är bortskänkes på Blocket? Fast det är att det står 3000 spänn där och sen så när han kommer dit så börjar han köra alltså, en snyfthistoria.
Ja, det är inte vackert.
Nej, det är lite dåligt.
Det är det som talar det är lite... för att det är en blåsning.
Mm. Precis.
Ja, men ibland så bara faller man ju in i sånt där också. Mm. Alltså att man blir mesig. Det var en gubbe som ville smeta någon så här ansiktskräm på mig igår när jag var i ett köpcentrum.
Det där låter för privat.
Det där man ser på NK:s parfymavdelning, där köjar kärringarna för att få en massa kräm och skit i ansiktet.
Nej, men alltså du vet när de bara jag inte vill det och ändå stannar jag till och låter hans snubbiga kladdfingrar bara gegga runt i mitt ansikte och jag bara vad fan gör jag det här för?
Alltså, ja, varför gjorde du det?
Jag vet inte för att jag bara så här ja men han vill ju ändå att jag skulle prova det. Alltså det är så dumt liksom. Ja. Man måste stå på sig ibland. Okay. Nej, jag ska ha mina 3 lax.
Du var lite sugen på att testa den där jävla krämen.
Jag var inte det, Robban. Absolut inte, jag svär.
Det är undantaget som bekräftar regeln att alla kvinnor vill ha kräm i ansiktet.
Lägg av. Gå inte dit. Inte en gång till.
Det är ingen skillnad på den där krämen och den du köper på.
Nej, men jag vet det. Det var bara... Nej, du fattar.
Ibland vill man bli krämad.
Nu kommer vi fastnar i Jossans kräm.
Ja, nu släpper vi det bara. Men jag tycker att han kan prata med frugan om att nästa gång vara lite hårdare.
Mm. Mm. Han får säga att det blir inga mer krämer på ett tag.
Alltså. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Amira. Jag köpte 2 biljetter till en konsert som jag bara måste se. Det är mitt favoritband och de spelar väldigt sällan i Sverige. Jag sålde den andra biljetten till min kusin, men nu kan hon inte gå utan att ha gett bort sin biljett till en kompis. Hennes kompis är extremt jobbig. Han pratar nonstop om sig själv, är självgod och känner aldrig av stämningen i ett rum till exempel. Han är dessutom intresserad av mig. Och jag har tidigare blivit övertalad om att gå på bio med honom. Det var en riktigt dålig dejt. Han raggade under hela filmen, var allmänt jobbig. Jag vill väldigt gärna se den här konserten, men jag har verkligen ingen lust att gå med hennes kompis. Vad ska jag göra? Ska hon gå på konserten med en jobbig kille som raggar på henne eller strunta i favoritbandet, undrar Amira. Peter Magnusson kliar sig i skägget.
Är det ståplats eller sitter de bredvid varandra?
Jag vet inte.
Nej, men självklart ska hon gå och se sin konsert. Som hon vill. Hon ska inte låta det stoppa henne. Absolut inte. Mm. Det blir bara, det
men han har varit på henne innan. Ja, sådär, raggat håll på.
Ja, men då tycker jag att hon ska se det som ett bra tillfälle att bli bättre på att stå upp för sig själv. Mm. Om hon nu tvingas, om hon träffar honom, den här jobbiga personen, på konserten, så... ska hon le vänligt och sen så vänder hon sig bort från honom om hon inte vill umgås med honom. Om han raggar på henne så ska hon titta på honom väldigt strängt. Mm. Och så ska hon säga så här: lille vän, om du raggar på mig en gång till
så
åker du på en propp.
Så är skjorta tom!
Nej, men att...
Vad säger Robert Aschberg?
Jag håller med en föregående talare. Jag ser inte att det här är så stort. Jag tror att hon målar upp det här problemet som alldeles för stort.
Mm.
Om det är så att de måste sitta på någon slags sittplats väldigt tajt och han håller på och tafsar, så får hon väl ge honom en örfil.
Mm.
Jag skulle säga att det här är enklare än det många tjejer blir utsatta för på krogen när det kommer halvfulla charmörer och ska kladda och är jävligt jobbiga. Va?
Mm.
Nej, koppla av lite grann.
Koppla av lite grann och gå och se favoritbandet.
Ja, och koppla bort den här killen så fort som möjligt.
Man kan ju faktiskt sticka åt ett annat håll också när väl konserten börjar.
Om det är sån här ståplats, ja.
Ja. Vad säger Jossa?
Nej, alltså, ni är ju så ute och cyklar. Grejen är, om man ska gå och se sitt favoritband, då är det jätteviktigt med sällskapet. Mm. Har du fel person med dig så kan det paja hela konserten.
Jag håller med.
Jag har varit med om det. Så dåligt. Hon ska inte gå med den här snubben. Naturligtvis inte. Det kommer ju förstöra.
Själv. Gå själv.
Sälj din biljett och köp en utanför där konserten hålls. En annan biljett. Så att du går helt själv i så fall. För det kan funka. Då kan du hooka upp med andra. Eller man behöver inte ens hooka upp. Men att gå på en konsert. För att det är ju en sån känsla också. Att se sitt favoritband eller sin favoritartist, då måste man ha folk omkring sig som känner samma och som man inte stör sig på. Så att där är jag stenhård.
Halva nöjet med att se sitt favoritband är ju faktiskt snacket man har med de som har samma intressen.
Ja, och liksom alltså, hela framförallt
om det är en trummis man vill säga, eller om det är jazz eller något sådär. Tekniskt så sitter man ju och snackar om grejer hela tiden. Om man sitter någon bredvid där som gillar hårdrock eller någonting.
Då kan man ju inte snacka.
Nej, men alltså, nej, faktiskt inte heller. För att det,
ja, men
det,
som
det
är jobbig
inte.
Också. Även om man gillar samma artist och så bara... Ja, så här jobbig, kanske med någon bökig dialekt och så här.
Oj.
Du vet, Jossan hatar dialekter.
Ja, inte alla. Inte alla dialekter, men nej, vad jag menar är bara att
skånska och någonting.
Det finns ingen
värre. Inte man är från Gamla stan.
Men är dialekt det jobbigaste man kan vara utsatt på att gå på konsert med någon?
Nej, men jag menar
det här håller ju på att bli
men
vadå,
Aschberg, du fattar väl om du är med någon på en konsert som du stör dig på, det kan ju vara vad som helst och han pratar hela tiden.
Men jag kan förstå om raggar, om hon håller på och försöker gräva ner i hennes byxor, va?
Ja,
det är
klart.
En sak, men om han råkar ha uttalat svenska ord på ett
annat sätt. Ja, men han är ju störig.
Ja, men tänk dig, vad heter Jorten?
Nej, men nu har ni fastnat på det här med dialekt. Sluta. Alltså...
Vad heter den här Jorten?
Hon kanske älskar dialekten.
Judas Priest. Jag gör deras präst.
Ja, men det går ju inte. Nej, men
hon får ju försöka att hitta en egen plats.
Gud, jag fly. Gå inte med den där människan. Nej. Det kommer gå åt helvete.
Gå inte på konserter överhuvudtaget. Det låter mycket bättre om man lyssnar på grammofonskiva. Eller modernare. Då vet man att det är det ljud artisterna vill att ska ha. Man slipper trängas, betala dyra biljetter och så vidare. Jag har inte varit på konsert sen jag såg Jimi Hendrix på Gröna Lund.
Det märks.
Så jag det hoppas jag. Det
säger Sten Broman som jag premiär. Tack så jättemycket för råd. Om jag ska sammanfatta det så är det väl att Jossan tycker att du absolut ska gå på konserten. Robert tycker väl från början att du ska gå på konserten för att det spelar ingen roll. Men sen så ändrar han sig att du kan lyssna på musiken på grammofon hemma.
Ja.
Och Peter Magnusson tyckte att det gör väl ingenting att hoppa med sig då. Nej, och tafsar han sig ifrån.
Gå själv och skita honom och gå åt ett annat håll. Bara.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Magdalena. Min söta far, som är 62, har gråvitt, tunt, lite vågigt hår. Hela sitt vuxna liv har han varit nästintill skallig. Han har bara hår i nacken från öra till öra. Nu har han börjat med comb over av den värsta sorten, alltså överkam. Eftersom håret växer så långt bak i nacken så kan han inte bara kamma det över huvudet från öra till öra, utan har som en tofs i nacken som han virar runt likt en stor malakorulle på sitt huvud.
What?
Ibland lossnar en slinga och då hänger en strimma av 40 cm vågigt änglahår ner över ryggen. Han är så nöjd. Jag skäms. Vad ska jag göra, undrar Magdalena. Vad säger Jossan?
Nej, men det är lite som håret här. Det går varvet runt, så att säga. Alltså, det här
flera
är,
varv till och med, tror
det
jag.
Det är så fruktansvärt så att det blir fantastiskt. Mm. Jag tycker att det är helt underbart att han har kommit på den här lösningen och att han trivs med det. Och det är bara att respektera att det är farsans style. Så är det.
Han mår bra av det.
Han mår bra av det. Och det är en pappa liksom. Fan, min mamma eller pappa, de ser ju för jävla ut båda två.
Vad säger du? Peter Magnusson, vad säger du?
Ja, nej, men jag håller med Jossan här. Jag menar, hon kan väl säga, säger du då så här, pappa ska inte ha så där istället. Och så får, om pappa reagerar, jaha, så gör han det och säger han nej, då är det så.
Mm.
Det är inte så mycket att, jag menar, orda om.
Okay. Robert Aschberg,
jag hade ju kunnat göra det där själv. Om jag nu hade valt den vägen i livet. Men det finns något jävligt läskigt med det här. Okay. Det är nämligen så. Nej, men på riktigt. Det här är någonting som är så jävla, sitter så djupt och så märkvärdigt för en hel del män. Att man vågar nästan inte tala om det, va? Jag kan säga det, en gång i världen skulle vi ha ett tv-program om just överkamning. Vi ringer, jag ska inte nämna några namn, vi ringer då en sån här kronisk och mycket spektakulär överkammare som då jobbade i Sveriges på Sveriges Television. Så har vi skrivit ett diskussionsprogram om det här, och det var en som var så, hade så här, alltså höll upp huvudet hela tiden så att hakan sköt fram för att inte de här hårtestarna skulle ramla ner. Och, så, nej, men, och då säger den här killen, vi ska ha ett program om överkamning och lite om frisyrer, vet, bocka in det. Jaha, vad kul, men varför ringer ni mig?
Han säger det, fullt allvar.
Ja!
Oj.
Alltså det är en sån total förnekelse hos vissa.
Vad svar, hur dansar därför,
nej, men det är som att säga till någon som har extremt dålig andedräkt. Säger man, du var jävligt dålig. Alltså det där är svårt att hantera. Men om det nu är så, det är det ena sidan av saken. Det andra är, om man nu vill stötta sin farsa i det här märkliga med överkamningen, då rekommenderar jag sån här riktigt bra kvalitet på tvåkomponentslim. Så man håller det på plats. Därför att det värsta, så här, tänk dig någon som har en sån här överkamning och sen öppen sportbil, eller att det kommer sån här stormbyar eller någonting, och det far far upp som någon jävla vimpel åt ena hållet. Det blir ju jättejobbigt också.
Det är väl det Donald Trump har.
Ja, exakt.
Man får ju tankarna till Donald Trump precis. Alltså. Har han överkamning egentligen?
Ja, men någon slags väl.
För det är inte tupé, för folk har ju fått tatt stenhårt i hans hår.
Jo, men han har en mycket, mycket avancerad överkamning. Jag såg någon brittisk tidning som hade talat med frisörerna. Alltså, det här är en lång process varje dag, hur de får till det här.
Ja, kan verkligen tänka mig det.
Det är en väldigt avancerad överkamp.
Ja, det är ju Rubiks kub varannan.
Ja, det är det. Med enskilda hår.
Han lägger mer tid på överkamningen än på internal affairs.
Tankefigurer, ja.
Men alltså, om man bara håller Trump borta, så är det ju ändå väldigt härligt, tycker jag, med äldre personer som har sin style och sin grej. Jag tycker att det är så tråkigt på något vis att det är någon regel så här, ja, när killar börjar bli tunnhåriga, då ska de raka sig. Jag tycker vad är det för snack?
Det är lite liksom kul att hänga det fritt, det är lite statement också.
Men det finns någonting värdigt i en äldre person, kvinnor som män, men nu pratar vi om män, som kanske utseendet har kanske inte är vad det har varit, men att de ändå liksom kämpar med...
Det är patinerat.
Ja. Nej, men jag håller med
där. Finns det värdigt i det?
Ja, jag gillar det. Kolla på Jack Nicholson, kolla på, vad heter hon, Brigitte Bardot, som är jätteskrynklig och rynkig. Hon har inte gjort en enda skönhetsoperation och rökt hela sitt liv. Hon ser skön ut, vad fan.
Hon har levt.
Ja.
Okej, tack så jättemycket. Det är läskigt, tycker Robert, med överkant. Sluta.
Nej, men det är svårt att närma sig en överkammare.
Tänk på det, ta med det hem. Det är svårt att närma sig en överkammare.
Det är
ja, det är bra. Och Jossan tycker det är härligt bara. Och Peter tycker också att det är något skumt.
Värdigt.
Ja, värdigt tycker du också. Okej, tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det börjar ju inte, man vaknar ju inte upp imorgon med överkam. Var börjar?
Men förmodligen börjar man lite grann så här. Man börjar, det blir ju en tom fläck. Ja. Då kan man lite över den, behöver man inte göra något. Sen när den blir större, då får man liksom ta till större och större åthävor. Och till slut är man där, det är lite ovanför örat, och sen så spray ner till andra örat.
Man blir väl fartblind, va?
Ja, förmodligen. Nej, man liksom växer in i det på något läskigt sätt och förstår inte att det är ett sluttande plan.
Nej, man kommer till en punkt där, så nu är det bra.
Nej, det finns ingen punkt, utan det går bara ut för.
Så säger någon det. Just det där, varför ska ni göra program med mig? Hejsan, Dilemma-panelen, heter Cecilia. Jag har varit gift med min man i ett år och han är den mest oromantiska människa som finns. Jag vill gärna ha lite romantik i vardagen, men min man är nöjd med hur vi har det. Jag kan köpa sexiga underkläder och ordna till romantiska ögonblick, men det uppfattar han inte. När vi ska ha sex så ligger han bara med mig tills han är klar och sen somnar han. Han är nöjd och tillfredsställd medan jag ligger kvar vaken och besviken. Vad ska jag göra för att få lite mer romantik? Borde jag sexstrejka? Jag hörde hur du... skakskrattar det här från vårt
Aschberg. Jo, men jag skrattar åt det här för det är ju så här stereotyp, va? Mm. Man rullar på och man rullar av, så är det klart. Den romantiken är bra. Man slantat för bröllopet, tycker man. Och sen så får det vara
nog. Pratar du om dig själv?
Sen är det, nej, det hoppas jag att jag inte gör. Det måste vi fråga min fru i så fall. Men och sen är det på med nät under tröjan och så psh, ölburk och en jävla fotbollsmatch. Och så
Manchester här, och City Burnley.
Ja, nej, jag skrattar åt det, för det är en stereotyp.
Ja, det är en stereotyp, ja. Och,
men rådet.
Börjar sexstrejka, undrar ju Cecilia.
Ja, den där killen kan inte vara så känslig för någonting.
Han verkar inte
ja, det är klart. Hon håller ihop bena ett tag, får ju se hur han reagerar. Man kan ju prova.
Han kommer inte uppfatta om hon sexstrejkar inte.
Jo, men uppenbarligen är det ju så att han vill ha sex när det passar honom. Mm. Och så han bryr sig inte om att hon ska ha någon glädje av det. Va?
Nej, lite grann så är det. Josefin Crafoord, vad säger du?
Ja, det här är... Det låter lite som att det har nått till en gräns. Nu måste någonting hända för att den här relationen ska fortsätta fungera. Och det låter ju inte så bra som det är. Jag tycker absolut att hon ska sexstrejka. Och jag brukar ju inte säga det här i Dilemma, men jag tycker att de ska prata faktiskt. Mm. I det här fallet.
Pratar en professionell tredje part?
Nej, alltså inte till att börja med, men i värsta fall kanske. Men jag tycker verkligen det måste snackas. Hon måste få honom att fatta allvaret, för jag tror inte han gör det. Han bara rullar runt och bara kör sin grej och är nöjd och tillfreds. Så han ser inte såna här små vinkar som hon håller på med. Därför måste det liksom... upp på bordet och så här är det, vi måste hitta en lösning. Så.
Peter Magnusson, vad säger du?
Ja, nej, men ungefär så. Det är klart att hon måste prata om hon känner att hon är missnöjd med förhållandet beroende på hur han beter sig, så får ju hon säga så här att får vi berätta då vad hon förväntar sig av deras förhållande och vad hon vill ha ut av det. Och om han och de inte kan mötas där, och jag gissar att han då reagerar med att kanske få en aha-upplevelse och kanske ändrar sig. Och om han inte började göra det, ja, då kanske de inte är rätt för varandra.
Fast nu, vänta då. Det här, nu låter ju vi, jag tänkte lite djupare på det. Vi låter för jävligt förnumstiga här.
Jo.
Det enklaste är så här, byt kar.
Ja, jo, men det kan alltså, ju också, det, ja, men absolut. Men det kan ju vara så enkelt som att, jag menar, det kan ju...
Du kan
gå,
inte tvinga så, fram någon, du kan inte tvinga. Nu blir du romantisk. Basta. Nej,
men man kan bli, både män och kvinnor, kanske framförallt män, bekväma och odrägliga när man har liksom kossan i båset, så att säga.
Ja, man tappar lite respekten för varandra.
Det var fint uttryck för att ha gift sig.
Du gick från knoppar brister till kossan i båset.
Ja, lite så.
Ja, men det kan man ju bli som kvinna också. Har
man inte ett ansvar som händer att säga rakt på sak, det här funkar inte längre
men jag tror lite som båda ni är inne på att det är lite ruinens brant det här.
Alltså, ställ det på sin spets.
Det kan sluta med morsning och goodbye.
Okej.
Hon ska ställa det på sin spets.
Okej. Och vad innebär det konkret? Alltså?
Ja, det vet inte fan.
Sexvägra och prata.
Sen vill jag säga, hennes bild av romantik är, som du sa, den är inte bara stereotyp, den är ju skrattretande.
Nej, det tycker inte jag, för att det hon menar med romantik, det är att hon möjligen ska ha ut något av deras sexliv.
Ja, för
hon
säger sex är underkläder och såna här grejer.
Ja, hon gör sig till.
Och jag vet inte vad han går igång på, men alltså...
Han går ju bara inte igång på det.
Nej, det är inte tillräckligt. Ja, en liten smula, men bara någon minut. Men,
är inte det en överskattning också med sex är underkläder?
Jo, det är det jag vill komma. Hur mycket anstränger Robba hon sig då? Hon köper sex
är underkläder.
Men romantik för mig det är att överraska med någonting som inte är förutsägbart.
Precis.
Alltså chokladask och blomsterkvast, det är...
Det är ju pliktgrejer.
Ja.
Fram med en strap-on bara.
Fram med en strap-on till exempel. När du skalar lök i köket.
Man kan köpa såna avgjutning i gips på olika affärer.
Jag vet det fan.
Whatever floats your boat.
Ja, hon kanske får pröva olika grejer.
Okay.
Men jag tror att hon ska köra hårt nu, tror jag, och inte acceptera det här och inte tro att det går över av sig själv.
Okay. Strap-on var lite mainstream.
Mm. Tycker du? Vad fan ska man göra?
Tack så jättemycket för era råd, hörrni, panelen.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi har pratat om det är okej att sexstrejka eller inte, om det är lämpligt, om man inte får som man vill, och vi var väl överens om att kan man ju faktiskt göra.
Ja, hon bör göra det.
Har
hon
du sexstrejkat någon gång?
Jag gör det jämt.
Men det är ingen som bryr sig om det då. Det lät inte så.
Åh gud.
Oj, det blev röd om kinden.
Det blev lite för för nära sanningen.
Vill du skriva in hit du där hemma så gör du det på dilemmatmixmegapol.se och sen så kom ihåg att vi ändrar ditt namn så att du kan vara anonym. Lucy står för nästa dilemma. Hon funderar på att tvångsmata sin son. Hejsan dilemmapanelen, heter Lucy. Min 14-åriga son vill bli vegan. Jag litar inte på att han kan sköta det och dessutom har jag ingen lust att laga annorlunda mat till honom hela tiden. Han säger att han ska sköta det själv, men när det är dags för mat så tar han bara lite sallad och potatis för att han inte har förberett något annat. Han klarar inte av det helt enkelt. Borde jag tvinga honom att äta kött om han inte förbereder egen mat, undrar Lucy. Robert Aschberg, vad säger du?
Nej, hon ska absolut inte tvinga en 14-åring att göra det ena eller andra på det viset när det gäller födointaget. Det skulle vara djupt kränkande skulle jag säga för en 14-åring. Utan hon ska försöka då att stötta honom i detta. Man kan tycka det hur konstigt som helst, men just
uppmuntra honom
men uppmuntra honom att i så fall lära sig någonting om hur man måste käka, därför att om man bara käkar sallad och potatis så är det risk att man får bristsjukdomar eller det ena eller andra så småningom. Men det går alldeles utmärkt att leva veganskt, men då måste man lära sig hur man lagar mat och vad man blandar ihop och så vidare. Så man får
det är rätt
någorlunda.
Bökigt alltså.
Det är bökigt, men om grabben nu är så intresserad av det, varsågod. Mm. Skicka honom på en kurs eller gå tillsammans med honom. Det skulle jag göra.
Mm. Josefin Crawford?
Jag tycker det är lite svårt för att... Ja, men det blir nog lätt så att du hamnar då på... föräldrarnas roll att laga den här veganska maten. Jag tycker det är jobbigt, bara Charlie har en kompis hemma som säger att han eller hon inte äter kött. Jag bara, panik! Vad fan ska du äta då? Alltså, i min värld finns det ju bara
Ompa.
Köttbullar och köttfärssås. Nej då, men alltså, nej men det är ju lite trixigt. Sen tycker jag också om han menar allvar, om det verkligen är så här, nej men jag vill verkligen göra det här, det känns viktigt för mig av den eller den eller den anledningen. Ja, men då är det klart, men då måste han också ta lite ansvar. En 14-åring kan ta lite eget ansvar. Och så får väl hon hjälpa till lite på sitt hörn. Mm. Men det får absolut inte bara bli på hennes ansvar. Jag hade inte pallat det.
Vad tycker du om Robert i det då? Hjälpa honom med en kurs och sådär?
Ja,
uppmuntra honom på det sättet.
Är det dyrt med sådana där kurser? Mm. Eller? Ja.
Peter Magnusson, vad säger du?
Självklart ska hon inte tvångsmata honom. Självklart så får han äta vad han vill. Jag tycker att hon har ett ansvar att gå all in och själv lära sig allt om veganmat. Om hennes barn vill barn vill äta veganskt, och han, eftersom han då är 14 och inte så gammal, så har ju hon ett ansvar att lära sig mer än honom, så att han kan äta det här. Sen så, han är ju ung, så han kanske kommer att ändra sig sen eller inte. Det är ju bra för henne också. Det är bra för världen. Han ligger ju bara steget före. Det är så de flesta kommer äta kanske om ett antal år. Jag menar, när du säger att jag skulle inte palla, vet du vad? Det skulle du visst palla, Josefin. Och tänk så här, tänk folk som har barn som är sjuka och hur mycket tid och energi de måste lägga på folk som har olika handikapp på olika sätt. Va?
Allergier eller
handikappade på olika sätt. Här har du ett barn som vill äta lite annorlunda och rätt nyttigt och rätt bra. Det är väl ett utmärkt tillfälle för henne att lära sig så mycket som möjligt då om det här, så att hon därmed kan hjälpa honom. Så
jo,
kanske
fast
det inte blir så
det här är ingenting som det här barnet måste.
Nej, men barnet vill det. Eftersom barnet vill det så måste man nog
bistå
det.
Jo, men barn kan ju vilja massa olika saker. Dessutom så växer ju barnet fortfarande. Det är jättebra med mjölk och ägg, och vissa ingredienser är faktiskt ganska bra. Jag tycker han kan börja med att vara vegetarian och äta lite kyckling.
Men han är ju stenhåll med vegan mat.
Om han nu är det så får man nog, alltså, jag tror att det där blir bara problem. Han kommer få kraftiga neuroser om du ska liksom börja tvinga honom att göra olika saker. Kanske med tiden, kanske han mjukar upp. Men jag tror att han ska få göra
men du, Peter, alltså, 14-åringar är väl också ganska tendensiösa. Nästa vecka så vill han någonting.
Ja, men that's my
point. Det kan ju hon hoppas på.
Det är min poäng.
Till dess får hon lyfta sig själv i håret.
Och mycket sannolikt så kommer han gå till Jimmy Steakhouse om ett år och vräka sig i kött. Men till dess så gå in i det här då. För det är inte så att han ska börja racka brass. Han ska
äta
vegansk.
Vet du vad? Vet du? Jag, det finns också sån här otrolig kroppshets bland unga killar. Och jag de facto har en kompis vars son är extremt noga med vad han äter. Och det är liksom på gränsen till osunt för att det är så otroligt kontrollerat och det ska vara specifika ingredienser. Så det kan vara ett tecken på något som är fel också. Det vill jag bara flagga för.
Okej, okay. Då har vi flaggat för det. Peter Magnusson tycker att det faktiskt är mammans uppgift här, helt enkelt, att lära sig hur man gör veganmat. Förbannade ja, så... skyldighet. Det tycker ja. Inte Jossan, utan ät det som ställs på bordet.
Nej, men, ja.
Eller?
Ja, men alltså man kan väl köpa tofu då? Någon
tänk,
gång.
Om man var, tänk om man var allergisk mot kött och var tvungen att äta vegan.
Ja, men det är en annan sak.
Men det, tänk att det är ungefär samma sak. För att om han vill det här så... så tycker jag att,
fast det är det inte.
Men hon måste respektera en 14-årings vilja, annars kommer du sabba för grabben.
Nej, jag tror...
Det får bli sista ordet. Nej, det blir Jossan i alla fall. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Erika. Jag är 25 och har varit ihop med min kille i snart ett halvår. Nu har min pojkvän börjat intressera sig för matlagning. Han tittar på YouTube-klipp och kör loss i köket. Han använder inte recept, det behöver man inte om man är kreativ, säger han. Men recepten som man hittar på är inte bra. Han blandar frukter, skaldjur och kryddor som verkligen inte passar ihop. Han improviserar friskt och det blir oftast katastrof. Köttet blir överstekt, potatisen hård och det är alldeles för mycket salt. Saltet får smaken att komma fram, säger han. Korrekt, säger jag. Jag gillar ju att han har börjat laga mat. Tidigare beställde han bara från grillen när vi var hos honom, men nu bjuder han över mig och våra vänner på middag stup i kvarten. Och jag skäms över hans matlagning.
Nej.
Jag har inte hjärta att säga något och jag vill ju helst att han ska bli bra på att laga mat. Vad tycker ni att jag ska göra? Ett nej där från Peter Magnusson.
Nej, jag tycker det är så gulligt. Jag har en kompis, en manlig vän som på, det här påminner väldigt mycket om honom. Han är själv övertygad om att han är en gastronomisk stjärna.
Ja.
Och koketterar gärna med liksom att det är grabbnävar och det är lite si och lite koriander och lite mer smör och fan och hans moster. Och det blir ju väldigt konstigt många gånger. Men det är ju roligare än att gå till grillen, tänker jag. Men mitt råd är väl det, men säg det till honom då, att det finns ju en anledning att det står 3 deciliter, då kan man ju försöka röra sig i den häraden i alla fall.
Vad säger Josef Graffel?
Ja, men det är lite speciellt. Jag har ju varit ihop med 2 män som har trott att de har varit superkockar i köket och de lagar inget gott liksom. Det är jättemärkligt och det är lite som det är lite som gårdagens överkamning som vi pratade om. Det är väldigt känsligt och svårt att närma sig ämnet, nämligen att maten är inte god. För att de lever i villfarelsen att den verkligen är det. Det går inte. Alltså, jag tror att man bara får hacka i sig helt enkelt att han lagar lite äcklig mat och så får man smyga in en god måltid emellanåt. Jag tror det. Det är, för, ja, eller att man erbjuder sig kanske att laga ihop med honom så att man på något vis får vara med och påverka.
Det kommer ut en kokbok om dagen i Sverige. Mm. Varje jävla dag i snitt kommer
det
ut
en kokbok. Har du kollat upp det?
Ja, det är faktum. Eller till och med mer. Det finns hur mycket matlagningskurser som helst. Jag föreslår den diplomatiska vägen skulle vara att skicka honom på en sån här kurs. Ge honom det i födelsedagspresent. Någon på något sån här lite finare ställe och få träffa riktiga kockar som kanske kan lära ut. Det är det ena. Det andra är att experiment är nog bra, men om man inte börjar med ett grundrecept så alltså man måste ha en plattform att experimentera ifrån.
Och en idé.
Ja, en idé. Du måste känna till grunden innan. Du kan liksom, du blir inte renässansmålare över en natt, va?
Nej. Precis. Men det är lite alltså,
det är så folk som ska göra långfilm utan manus. Det blir,
nej, det blir nog inte gärna bli så bra.
Man samlas bara och sen så jag var
Mats Helge Olsson gjorde så.
Ja, jag tror många kvinnor säger så här, men jag vill vara ihop med en man som lagar god mat och det har liksom snubbar snappat upp någonstans och därför bara intalar jag är så bra på just mat, det är min grej. Mm. Så här.
Vägen till kvinnans hjärta går genom magen.
Ja, just
det. Är det så? Är det tvärtom?
Ja, du menar vägen till magen går genom hjärtat? Eller menar du...
Inte anatomiskt, jag menar. Nej, det... Men vägen till mannens hjärta går genom magen.
Jo, det är så det brukar heta. Nu försökte jag vara lite genusneutral. Eller feminist.
Nej, men jag menar, det är ju jättemysigt om man träffar en kille som kan laga mat på riktigt och tycker om att göra det och sådär. Mm. Men det är ju inte som att det är ett krav. Alltså, killar kan ju vara bra på många saker. Andra saker som man är helt okej med, så att säga. Eller ja. Jag tror det.
Men i alla fall överens om att kombinationen är olycklig att vara kreativ och obegåvad.
Ja, insiktslös.
Nej, men i brist på grundkunskaper är inte bra.
Tack så mycket. Vi ger ett slag för Robots förslag i alla fall att skicka din kille på en matlagningskurs.
Ja, det var en bra idé tycker jag. Mm.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Ja, tiden går fort när man har underhållning som tema. Peter Magnusson, tack så jättemycket för att du kom hit idag.
Du menar till slut nu?
Ja, jag gör det.
Lägg ägg! Ja, men gud, vad tråkigt. Ja, missa inte sommaren i släkten ungefär klockan 21.
Ja, absolut. Och tack så mycket Josefin Crafoord.
Tack, tack. Kul. Härligt.
Missa inte ihop med Josefin podcasten.
Nej, jag missar inte svensk pop varje dag mellan...
Okej, okay. Och tack så jättemycket Robert Aschberg.
Tack själv, missa ingenting. Nej.
Det har varit ett nöje att ha med er att göra denna helg. Jag heter Anders S. Nilsson och säger tjingeling. Hej då, ha en underbar söndag.
Hej då.